Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. I dagens podd ska vi lyssna till Thomas Sjödin som talar om helande.
Det har slumpat sig så att det är Jonathan och hans team och jag som kämpar ihop de här kvällarna. Helt underbart. Tack. Jag trivs. Jag tror att vi blir någon slags team ihop.
Det är gott.
Det och jag. Ja.
Jag gillar det.
Ja, jag med. 100. Fredag och lördag nu så har jag varit på Bjärka Säby på höstmöte för 19-39-åringar. Temat har varit själens överlevnad och jordens framtid. Och så slår det mig vad olika uttryck det finns i kristenheten. Jag kommer från ett rum med 300 ungdomar sittande på golvet. Ungdomar är man väl när man är 39. Men det är någonstans där det går över, tror jag. Men sittande på golvet, och så förutom föredrag och tal så har vi bett tidebönor, växelbett, psalmtexter, väldigt mycket tystnad. Jag stortrivdes. Så kommer jag hit ikväll och så rullar den här maskinen igång. Och jag stortrivs. Jag tycker det är helt underbart. Och så det viktigaste är ju att veta att Gud är i allt det här. Gud är mycket större än en enskild form. Det handlar ju djupast sett om vårt sätt att gå in i saker, vara öppna för saker och möta saker. Jag ska predika över den här söndagens evangelietext. Och jag sa förra gången jag predikade på Smyna 19 att jag misstror slumpen, och det gör jag verkligen. Och den gången så fick jag plötsligt upp i min telefon den bibeltext jag hade gått och funderat på ganska länge, ploppade av alla, vad det nu är, hur många tusen texter det finns, så ploppade just den upp. Och den här söndagen så hade vi sedan länge satt temat där Kristoffer bad mig tala om helande. Hade vi för länge satt det, och så såg jag av en händelse att dagens predikotext, som är under rubriken Trons kraft, ju rör precis det. Det är på ett sätt en ganska besvärlig text, vilket ju gör det än mer spännande att få tala om den. Jag läser från Johannes 9:1. Där Jesus kom gående fick han se en man som hade varit blind från födseln. Lärjungarna frågade honom: Rabbi, vem har syndat? Han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind? Och Jesus svarade: Varken han eller hans föräldrar har syndat, men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. Sedan spottade han på marken, gjorde en deg med spottet och strök degen på mannens ögon och sa: Gå och tvätta dig i Siloadammen. Siloa betyder utsänd. Mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seende. Jag tror aldrig att jag har talat över den här texten någonsin. Men den tog mig på något sätt när jag läste den. Som jag har gjort många gånger nu. Den är så direkt. Den är så gränslös på ett sätt. Den är så hoppfull. Och på ett sätt så svarar ju den här texten också på ett par av de svåraste frågorna runt området tro och helande. Där det finns så mycket sår på grund av olika orsaker. Men det finns faktiskt ett par riktigt viktiga ledtrådar i den här berättelsen. Jag tror också att jag anar varför jag aldrig har predikat om den här texten. Och jag tror skälet är att det finns en besvärlig övergång här som jag ska fokusera lite grann på. Och det är ju där det står att i den tidigare översättningen stod det att när de säger han ingen har syndat, varken hans föräldrar eller han själv, så står det att detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Alltså som att det skulle finnas ett orsakssammanhang mellan synd och sjukdom. Och jag tror att det är den liksom övergången där som har lett mig och ganska många andra in i ett tankespår som blir en återvändsgränd av grubblerier om hur dan Gud egentligen är, som inte leder någonstans. Det är kanske det som gör att man som predikant har en annan text istället, som är lite enklare. Men inte ikväll. Jag ska återvända strax till de här specifika orden. Men först ett par saker. Många texter man hör om, eller många predikningar man hör om texter som den här, går lite ut på att omtolka det som sker i texten så att det liksom passar in i en kultur av rationellt förnuftstänkande. Undret knådas liksom om som den här lerklumpen med spott, ni vet, till att bli någonting mer symboliskt. Det vanligaste är att man säger att det här naturligtvis handlar om någon slags andlig blindhet. Så blir det lite enklare då. Men då tänkte jag i mitt stilla sinne, vad lägger man den här lerklumpen om det handlar om andlig blindhet? För att se ta liksom faller detta. När man tolkar Bibeln så är den första regeln den som kallas för den naturliga betydelsen. Det är den första regeln. Det vill säga, om texten handlar om ett träd eller en blomma, så kan det kan vara symboler för oändligt mycket i det andliga livet. Men en sak kan man vara säker på, och det är att den handlar minst om ett träd och minst om en blomma. Och den regel som gäller där i exegetiken, det som är alltså bibelutläggningen, den är ganska enkel, och det är texten överger aldrig sin enklaste betydelse, sin naturligaste betydelse. Här möter vi ett fysiskt under. Han som var blind kom seende tillbaka, står det. Och den som vill omtolka det till något annat får försöka med någon annan än mig. Så är det. Låt mig säga det så klart jag bara kan, så att det är sagt. Jag tror på mirakel. Alltså inte bara som tecken eller metaforer för någonting annat, utan som att det omöjliga ibland sker, fastän det inte går. Det går inte, men det sker ändå. Alltså Gud själv bryter ibland in och visar att han fortfarande är herre över alla de lagar som annars styr vår tillvaro. Och ur mitt perspektiv så blir världen helt omöjlig att förstå om inte det osannolika, om inte miraklet får finnas där och rymmas där. Jag hörde ett samtal mellan Justin Garden och någon på bokmässan för något år sedan. Justin Garden är en norsk författare som är känd mest för en bok som heter Sofies värld, en fantastisk bok. I det där samtalet så pratade de om mycket, men bland annat så pratade de lite om mirakel. Och då sa han ungefär så här, när någon frågade, tror du på det? Så sa han, om världen är eller finns till, då är gränserna för det sannolika redan överskridna. Om världen finns, vi är här, det är ett stort mirakel bara det. Gränserna är redan passerade. Det är det första. Jag tror på mirakel. Det andra är insikten om att lärjungarna ibland, måste man säga, ställer en del korkade frågor till Jesus. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Som den här. Vem är det som har syndat, han eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind. Men ibland så är det bra att någon ställer korkade frågor. Därför att det här blir ju en chans för Jesus att slå fast viktiga saker. Om den här frågan ställs nu, så ska man veta att det finns en historisk bakgrund till det. Den ställs mot en bakgrund av ett tänkande som hade liksom börjat florera runt sjukdom. Ett tänkande som hade hamnat på villovägar. Det florerade i den judiska sfären en tes om att barn kunde synda innan födseln. Alltså under graviditeten. Och att de därför behövde liksom botas. Så snett kan det bli. Den sägs ha varit ganska utspridd, den här tesen. Nu tar Jesus chansen här. Och så väldigt tydligt säga två saker. Och nu ska jag vilja önska att ni gör det här. Det svåra, nämligen att hålla två saker liksom levande samtidigt. För det första säger Jesus, det är ingens fel att den här mannen har fötts blind. Det är inte hans fel, det är inte hans annat att synda, det är inte hans föräldrars, det är inte Guds. Det är ingens fel. Det är det ena. Det andra är, nu vill Gud uppenbara sina gärningar på den här mannen. Ska vi försöka hålla båda dem liksom uppe samtidigt? Det är ingens fel att det är så här. Glöm det, det är en felaktig tanke. Nu vill Gud visa sina gärningar på den här mannen. Jesus blir extremt tydlig när han möter den här tendensen som vi verkar ha. Att nästan för allting hitta en orsak till saker. Plågor, krämpor. Det vi kämpar med hos oss själva. Alltså, allting måste vara någons fel. Är det hans eller hans föräldrar? Men jag kan faktiskt inte se något sånt orsakssammanhang i Bibeln. Sjukdom finns för att vi lever i en imperfekt värld där allting har någonting bristfälligt över sig. Så också våra kroppar, våra psyken, våra relationer. Visst, man kan leva skadligt. Så skadligt eller nedbrytande. Alltså i den bemärkelsen, kanske den djupaste bemärkelsen av synd. Nämligen att synd ju betyder ungefär livsförstörelse. Man kan leva så nedbrytande att man förstör sin kropp bort till ohälsa. Men det är inte det den här berättelsen handlar om. Vi ska komma ihåg och aldrig glömma det, att det händer saker i våra liv när vi bara måste konstatera att det är så här det är att leva i en trasig värld. Skapelsen bär sår, hela skapelsen gör det. Människan bär sår, invändiga sår och utvändiga sår. En del som syns och en del som inte syns. Vi bär själsliga sår och vi bär kroppsliga sår. Det är liksom en del av att vara en levande människa. Jesus svar är kristallklart. Men det är viktigt att upprepa. Sjukdom är inte en synd som ska förlåtas. Den sitter inte ens ihop med synd. Jesus klipper det bandet rakt av. Sjukdom är någonting som Jesus vill vara med och läka. Så är det. Och vad jag skulle vilja att du förstod det den här kvällen. Jag säger det särskilt till dig som kämpar precis här. Så ska jag vilja säga, det är inte ditt fel att du mår dåligt. Det är inte det. Det är inte ditt fel att du kämpar. Det är en del av att vara människa. Men jag skulle ännu innerligare vilja säga att det är väldigt bra att du är här. Därför att jag tror att den här kvällen vill Jesus visa sina underbara gärningar på ditt liv. Så som det ser ut just nu. Några korta ord till om den där kniviga passagen. Jag sa att i 1917 års översättning, en del andra också, så står det så här: det är varken denne som har syndat eller hans föräldrar, utan så har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Det här låter ju som om Gud liksom låtit den här mannen vara blind för att göra honom frisk. Så långt jag kan se i Bibelns grundtext så finns inte det orsakssambandet alls. Många bibelkommentarer, många översättningar menar att detta inte ska läsas så. Många kommentarer menar det också. Det blir ju, om man tänker, det blir ju en väldigt märklig gudsbild av detta. Om Gud skulle vara orsaken till en människas sjukdom för att sen bota henne, så tycker man det är ett nollsummespel alltihop. Det håller inte. Så vi ska pröva ett par andra översättningar. I en del engelska översättningar så är den här meningen ett imperativ. Alltså ett tempus som är en uppmaning, och ett av dem är, och lyssna nu. Först säger Jesus, det är inte han som har syndat, inte hans föräldrar heller, släpp den tanken. Och sen säger han, let the works of God be displayed on him. Jag älskar den meningen. Let the works of God be displayed on him. Alltså, nu är det som det är. Men låt Gud ta hand om det här. Det är så underbart med det ordet displayed. Som att denne man i sin blindhet nu ska få vara med om något som ju naturligtvis radikalt förändrade hans liv. Det vore stort nog. Men han ska också vara med om något annat. Nämligen att när Gud nu rör vid honom som han gör, så blir han en filmduk. Alltså Gud projicerar sina gärningar på honom så att det syns. Och då är det viktigt att säga, om hans möte med Jesus hade lett till att han hade fortsatt vara blind men mött Jesus, så hade hans liv naturligtvis varit en filmduk ändå. Han hade ändå utstrålat Guds härlighet, Guds ära. Det hänger ju inte på om vi är seende eller blinda, gående eller stillasittande. Absolut inte. Men den här gången så skedde detta. Jag undrar om inte The Message, så ni som hör mig ofta vet att det är en av mina favoritöversättningar. Jag undrar om inte den kommer närmast faktiskt, liksom andan i den här berättelsen. Så här översatt Eugene Peterson den. När Jesus gick omkring träffade han en man som hade fötts blind. Rabbi, undrade lärjungarna, vems synder gjorde honom blind? Hans egna eller hans föräldrars? Frågan är felställd, svarade Jesus. Ni vill hitta någon att skylla på, men det är inte fråga om orsak och verkan här. Fråga er istället vad Gud kan göra. Där tror jag att det ligger. Där tror jag kärnan i den här berättelsen ligger. Släpp tanken på fel och rätt, vem har gjort fel. Det handlar inte om det, vi är förbi det nu. Nu är vi här. Nu ser våra liv ut så här. Det här är verkligheten. Den viktiga frågan är nu, vad vill och kan Gud göra i våra liv? Bibel 2000 släpper också den där kopplingen som jag läste. Men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Som att Jesus står där och så säger han, jag är här nu. Nu bryter en ny tid in i världen. Guds rike är här. Och så gör han den här märkliga handlingen. Han spottar på marken. Han gör en smet eller en deg, en klump av leran. Lägger den på mannens ögon. Mannen som ännu är blind. Och så leder någon förmodligen honom till Siloadammen. Där han tvättar sitt ansikte. Och så kommer han tillbaka seende. Och märk, det som sker är samtidigt ett under och ett tecken. tecken på någonting som ska komma, alltså som en glimt av Guds riket. Man ska aldrig ställa de båda emot varann. Aldrig. Varje mirakel, skriver Peter Halldorf i sin bok Andens folk, varje mirakel var en bristning där det förlorade paradiset glimmade till. I radions helgsmål hörde jag Katarina, prästen i Katarina kyrka, Camilla Liv, berätta om en film hon hade sett, som heter, en tysk film som heter Die Große Stille, där en mycket gammal blind munk tackar Gud för sin blindhet i filmen. För att han, som han sa, slipper synens distraktioner och han har fullt fokus på Gud. Camilla Liv kommenterar det så här. För övrigt tycker jag är en otroligt god förkunnare. Ofta i P1, i Tankar för dagen eller i Helgsmål. Hon säger, jag tyckte att det här lät som en from efterkonstruktion. Men hon tillade också, och kanske är det det Gud håller på med. Efterkonstruktioner. Älskar den tanken. Därför att den för oss till liksom kärnan av detta. Nämligen att Gud inte vill vårt lidande. Gud vill inte vår sjukdom. Gud vill inte vår ångest. Man kan gå så långt man säger Gud uthärdade inte det i våra liv. Det var därför han lät sin enda son Kristus komma. Och Kristus möter här en blindfödd pojke någonstans på en bakgata i Jerusalem, förmodligen inte så långt ifrån den där Siloadammen. Och Jesus gör två saker med honom. Och båda är lika viktiga. Jesus lyfter av honom den skuldkänsla som inte var hans att bära. Den falska skuldkänsla som kanske du också känner av. Som säger att det är ditt fel att du mår som du mår. Den känslan är ibland lika tung och förlamande som själva sjukdomen. Och så gör han en sak till. Han öppnar den här mannens ögon. Och så till sist måste man fråga. Men varför händer inte alltid det? Och jag vet när jag adresserar det här att vi är många i det här rummet som har ställt oss den frågan 1000 gånger. Jag också. Som har bett om under, som har bett om mirakel, men som tycker att det har uteblivit. Vi kanske till och med har tröttnat i bönen och tänkt att det kan aldrig ske. Varför händer det inte alltid? Jag tillhör de som tror att det händer. Och jag tror, alltså, skulle man bara tro på mirakel om man själv hade fått vara med om det, så blir det ett otroligt självupptaget perspektiv. Jag tror man måste kunna säga, jag fick inte vara med om det där miraklet som jag bad om, men jag vill fortfarande tro att det sker. Varför händer det inte alltid? Ja, det kanske är just den sortens frågor vi ska lägga hos Gud. Vi kommer aldrig kunna avkoda det mysteriet. Lägg det hos Gud och bara kom. Så läser jag den här texten. Lägg det hos Gud och bara kom. Det är som om Jesus hjälper den där unga pojken att lägga den här skuldfrågan, liksom att problematisera detta, lägga det lite till ro och så bara möta Jesus. Vi kan aldrig lova vad som kommer att ske när du kommer. Men vi kan tryggt säga att du möter den Gud som uthärdade korset för att vi skulle få liv och hälsa. Det kan vi tryggt säga. Det var det han gav sitt liv för. Det blir så tydligt i den här berättelsen. Det blir på ett sätt så varmt och enkelt. Jesus ser den här unge mannen Det är ju Jesus som upptäcker honom, inte tvärtom. Jesus ser den unge mannen och hans reaktion är att han vill bota honom, han vill röra vid honom. Och det där säger också något om vår egen insats i detta. Det är ju det ofta krånglar till sig, alltså tror jag tillräckligt mycket, tror jag rätt? Eller händer det ingenting för att jag tror fel eller för lite? Den här mannen söker ju inte ens upp Jesus, han bara går där och Jesus hittar honom, tar kontakt och rör vid honom. Jag har samtalat mycket med det här om det här med Cornelia Forsberg som tidigare var ungdomspastor hos oss. Och vi pratade ganska mycket om just mottagarens egen insats, därför att vi var så eniga om att det är ofta här det låser sig. Då sa hon så här: men jag tänker att vårt sätt att visa tro, det är ju att vi ber. Och det är så klokt. Och det är så enkelt. Alltså det handlar inte om att komma upp till någon slags nivå när det här nu sker, utan det handlar egentligen bara om att göra det vi kan, nämligen be och be för varann. Söka förbön och be för varann. Det är det vi ska göra ikväll. Vi ska ägna tid åt att be för inre och yttre sår. Vi ska också be för skuldkänslor som behöver falla av från någons axlar. Vi ska be för trasiga känslor, liv och kroppar som farit illa. Och så skulle jag vilja säga till dig, du som har bett många gånger, be en gång till ikväll. Jag skulle vilja säga till dig som har gått fram för förbön många gånger, kom en gång till ikväll. Gud vill, Gud kan och det räcker så. Vi ber. Herre, jag ber att ditt ord den här kvällen skapar den där tron i våra hjärtan som gör att vi, som sätter oss i rörelse. Jag vill lägga besvikelser, trötthet, sår i dina händer. Jag ber särskilt för den som har utsatts för något som har varit osunt på det här området och blivit rädd eller känner nästan sig som har blivit utsatt för ett övergrepp. Vi vill be alldeles särskilt för den personen att du bara gjuter din helande, läkande kraft på, som en varm våg, en varm flod över den människan. Herre, låt inte det som har varit osunt hindra oss från det som är sunt. Utan hjälp oss att idag bara möta din blick när du ser på oss. Och ta emot det du vill ge oss. Och hjälp oss att inte ge upp om du så är hundrade gånger vi går fram. Eller ber. Utan tänk att ibland röjer undret. Ibland får vi förhärliga Gud med ett uteblivet under. Men det händer också att det händer. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.